Den 26 maj ägde 2023 års doktorspromotion vid Lunds universitet rum. Över 200 doktorer mottog då sina insignier vid en ceremoni i domkyrkan i Lund. En av dem var humanistiska fakultetens hedersdoktor Fredrik Tersmeden. Vi ska nu lyssna på den hedersdoktors föreläsning som Fredrik höll 2 dagar innan promotionen, 24 maj, på Lux i Lund. Föreläsningens titel är Till snubblandets lov, om vikten av förutsättningslös arkivforskning. Humanistiska fakultetens dekan Barbara Törnqvist Pleva inleder.
God eftermiddag. Jag vill hälsa er välkomna till den föreläsning som kommer höras idag av den humanistiska fakultetens nya hedersdoktor Fredrik Tersmeden. Mitt eget namn är Barbara Törnqvist Pleva och jag är prodekan för forskning, men i denna speciella sammanhang uppträder jag som dekan för humanistiska fakulteten, eftersom i samband med hederdoktorsutnämningar är vi 2 fakulteter, teologen och humaniora separata. Och varje år har den humanistiska fakulteten möjlighet att tilldela hedersdoktorstitel antingen eller flera personer som har särskilda förtjänster för den humanistiska forskningen eller den humanistiska forskningens angränsande fält. Och när vi samlades i höstas så var kommitté, speciell kommitté vars medlemmar jag faktiskt ser här också i publiken idag, har samlat ett antal nomineringar till kandidater till hedersdoktorstitel, och efter noga överläggningar var vi eniga att vår hedersdoktor för 2022 blir Fredrik Tersmeden. 22. Men i alla fall, vi är jätteglada att Fredrik är här idag och kommer föreläsa för oss. Och innan han tar ordet så ber jag Björn Magnusson Staff, lektor vid kulturvetenskapliga institutionen, och presentera vår hedersdoktor.
Tusen tack, och det är ju en heder att få presentera en hedersdoktor. Fredrik Tersmeden, det är ju många som kommer från Lund, är ju bekanta med Fredrik från spex, från karnevaler, från föreläsningar, visningar etc. Men det kanske inte alla, men många vet dock att du är arkivarie vid Lunds universitet. Och arkivarier, de blir ju de stora organisationstjänarna som känner en organisation in i detaljerna, men också på bredden. Och när det gäller Fredrik så har han ju en kunskap och en förståelse om Lunds universitet som just är kännetecknas av både djup och bred. Men det här är inte då någonting som du bara har hållit för dig själv, utan det här är någonting som Fredrik under många års tid träget och i många olika sammanhang genom publikationer, genom föreläsningar, visningar etc. har verkligen förmedlat till tusentals människor. Det är med andra ord, Fredrik är verkligen en folkbildare, om man får använda detta ord i ordets sannaste bemärkelse. Och som sagt här, det är ju, om vi talar om att kunna förmedla kunskap och kunna göra detta på ett bredare vis, kunna tilltala de stora, så, eller en bredare publik, så är ju det här någonting som ibland blir lite kritiserat. Man ska dricka djupt eller inte alls ur kunskapens brunn. Men det här är någonting som Fredrik glatt har gått emot, utan han har skopat upp ur vishetens brunn till alla som kommit förbi och visat vara lite törstiga eller intresserade. Och det är någonting som jag tror att vi kanske snarare får se som ett ideal. Och det som är det stora forskningsfältet och där du har publicerat det mycket är ju inom fältet för universitetshistoria. Och när vi talar om universitetshistoria så rör vi oss inom ett fält som är ett gränssnitt mellan socialhistoria och idéhistoria. Och givetvis om vi talar om det här ur ett idéhistoriskt perspektiv så är det ju ofta så att man talar om de stora idéerna, de stora tankarna, de berömda personerna. Fredrik har i sin forskning inte skyggat för de stora tankarna och för de stora namnen, men han har också i sin forskning och i sina publikationer och sitt arbete även lyft fram de mindre bemärkta personerna. De som har hamnat lite grann i skuggan. De som vi hittar just i arkiven och i luntor som inte har öppnats på länge. Och här kommer ju också fram både nya tankar som skapar en förståelse om hur universitetet har formats över tid. Men det skapas ju också en slags mänsklig förståelse. Vilka är det som arbetar, verkar vid universiteten? Både som lärare och som studenter. Och det förflutna är ett främmande land. Och här är ju, du lyfter fram så man förstår det snillrika, det, alltså du skapar ju, Fredrik har i sin forskning också presenterat så att man bättre förstår hur tankevärda var så långt tillbaka som till 1970-talet. Ja, faktiskt ända tillbaka till 1870-talet och 1670-talet. Och samtidigt i detta att man har tänkt annorlunda, man har sett på världen annorlunda, men också lyft fram människan. Människan med det storslagna, människan i det ljusa, men också hennes tillkortakommanden. Det som gör oss till människor. Och det gör att den forskning, det förmedling som Fredrik har lyft fram, den är i ordets sannaste bemärkelse empatisk. Och det är en förutsättning också för historisk forskning. En del påstår att i Uppsala så är atmosfären klar och kall. Medan här i Lund så är den salt och varm. Och det är någonting som jag skulle kunna säga kännetecknar en del av det som är Fredriks forskning. Och som sagt, det är med stort intresse och nöje som vi nu här kommer att få höra dig tala om de metoder du har använt dig av i din forskning här, nämligen till snubblandets lov.
Så, hörs jag? Utomordentligt. Tack för denna fantastiskt fina introduktion, Björn. Det är alltid ett nöje att höra på och tala med dig. Jag tyckte ända sedan vi var lärarkollegor en gång 2010 på den här på en institution här i huset. Det är om detta. Till mitt föredrag. Det, som jag ska börja med att berätta om ett annat föredrag. Metahistoria kanske. Hösten 2016 hade jag den stora äran att vara inbjuden som talare vid ett nätverksmöte inom NUAS, det nordiska administratörssamarbetet, som har en särskild undergrupp för arkiv- och dokumenthanteringsfrågor. Och den hade en sammankomst i Reykjavik. Och tanken var att vi som inledande keynote speaker vid denna sammankomst skulle haft en professor i historia vid högskolan på Island, nämligen historieprofessorn Gudni Johannesson. Det blev inte så. Han var med kort varsel tvungen att tacka nej till detta uppdrag. Han hade nämligen råkat gå och bli vald till republiken Islands president. Och det var ju snopet för oss, men samtidigt kan man ju inte annat än älska ett land där en historieprofessor kan gå och bli statschef. Det är tyvärr allt för ovanligt. Istället, som snabbt inslängda ersättare för herr presidenten, så fick vi höra två andra isländska historiker som ni ser på bilden här, Stefan Pálsson och Sverre Jakobsson. Och jag tror att det var ett relativt improvisatoriskt framträdande de gjorde, men det hade sina poänger, och de talade lite grann just om relationen mellan historikern och arkivarien. Och så är det att vi historiker, vi vill gärna tro att vi ibland har hittat något helt nytt, något okänt, att vi har funnit någonting som ingen tidigare vet i arkiven. Men det har vi ju aldrig. För att förutsättningen för att vi historiker hittar det i arkiven är att innan dess har det varit en arkivarie där och samlat in det och katalogiserat det och lagt det i en arkivbox och ställt det på en hylla och publicerat en förteckning. Så att allting en historiker hittar i ett arkiv är egentligen redan funnet av en arkivarie. Och det var ju väldigt snällt sagt av dem. Och det är på sitt sätt sant och ändå inte, om man ser till hur en arkivaries dagliga värv ofta ser ut. Och nu talar jag om arkivarier kanske på lite större myndighetsinriktade arkiv. Sitter man på en liten privat kulturhistoriskt inriktad institution eller kanske på arkivavdelningen på ett universitetsbibliotek eller något liknande, då vet jag att situationen är annorlunda. Men vi talar mer om en myndighetsarkivarie, den värld som jag själv och andra universitetsarkivarier rör sig i. Ja, då är det ju så att man arbetar ju i regel med material i bulk. Det kommer in långa serier med olika typer av blanketter, protokoll, diarieförda akter, korrespondenspärmar etc. Och de, ja, man får ta en snabb titt på dem och se ungefär vad är första datum, vad är sista datum. Är det här ordnat alfabetiskt, är det ordnat efter personnummer, är det ordnat efter diariekoder eller någonting. Och ja, helt enkelt beskriva, ja, här har vi diarieförda ärenden i serien si och så från första halvan av 1979, bomb. Ner i en 55 mm hög arkivbox av syrafri kartong, på med en etikett och upp på hyllan. Och man har egentligen nästan inte tagit till sig någonting av de hundratals sidor som ligger här i och som kan ju gömma hur mycket roligt och intressant material som helst. Så visst, ja, arkivarierna har på något sätt ytligt sett alla de här dokumenten, men vi har ju i ytterst ringa utsträckning haft tid att läsa dem och därmed kan man säga att i egentlig mening upptäcka dem. Historikern, forskaren, befinner sig lite grann ofta i den andra änden av så här spektrum. Den personen kommer till arkivet med en bestämd fråga, med kanske en tes, en teori, en viss detalj eller i alla fall en avgränsad så att säga, faktamängd man är intresserad av att utröna, och beställer utifrån detta fram vissa handlingar där man kanske tror sig veta att detta bör finnas, eller man kan fråga arkivarien, var kan jag hitta uppgifter om det här och det här? Och så får man sitt lilla utsnitt. Och i bästa fall så får man ju precis det man letade efter, som verifierar eller kanske falsifierar ens tes, som i alla fall gör så att frågeställningen blev besvarad på ett eller annat sätt. Men chansen att hitta det där väldigt, väldigt oväntade, att göra den stora upptäckten när man bara får en liten, utifrån ett begränsat perspektiv utvald liten snittbit ur det enorma materialet i arkivet, den är förstås också begränsad. Så medan arkivarien teoretiskt sett skulle kunna se och upptäcka alla fantastiska okända dokument men inte hinner, så har historikern som har tid att läsa dokument och i tjänsten kan forska kring dem kommer inte att upptäcka många av dem, för att man inte har möjlighet att titta på allt och inte känner till allt som man skulle kunna fråga om. De bästa tillfällena i min karriär kanske jag ska säga, det är när man hamnar i det där läget när man faktiskt får tid, måste göra sig tid att råka hitta någonting, eller det som jag har valt att säga det här föredraget, att snubbla över någonting. Jag har snubblat över fantastiska dokument under mina snart två decennier på Lunds universitetsarkiv. Ofta har det varit, kanske just i gränslandet eller i mötet mellan forskaren och arkivarien, när jag inte bara ägnar mig åt att lägga saker i lådor i bulk, utan just man får den här förfrågan från en forskare: var kan ni ha material om detta och detta? Och man måste börja fundera utifrån de här ganska paraplyartade, grova, övergripande skildringarna som en arkivförteckning innehåller. Var hittar vi just det här? Ett konkret exempel. För några år sedan så hjälpte jag mycket en äldre forskare som hade gett sig tanke på att han skulle hitta allting om hur kom egentligen Lunds tekniska högskola, LTH, till det politiska och intrigmässiga förspelet där, liksom, där den blev av. Så han fick mig att vända på extremt många stenar där han trodde att det skulle kunna finnas något om detta. Och en sökning i arkivdatabasen som såg lovande ut var i ett arkiv som heter Förvaltningen 1964-1977. Det är Lunds universitets mest monstruösa arkivbildning. Där ligger hela universitetets centralförvaltning och alla fakultetskansliers handlingar under en 13-årsperiod i en enda strukturerad kökenmödding, skulle jag kalla det. Men där hittade fanns i alla fall en serie blandade ämnesordnade handlingar som man snabbt kunde se när man tittade ner i dem att okej, detta är någon tjänstemans gamla arkivskåp, nu är sådana här med draglådor och hängmappar, och så har man bara när vederbörande gick i pension eller det har varit en omorganisation vräkt ner de här hängmapparna som de låg i en serie arkivboxar. Men där fanns en mapp som hade angivit att den innehöll fakultetsfrågor. Ja, men där kan kanske finnas någonting. Tekniska högskolan blev så småningom teknisk fakultet vid Lunds universitet och annat. Vi tittade där och jag var också lite anpekt att fanns det någonting om grundandet av den ekonomiska fakulteten som var ungefär samtidig process. Det fanns det ingenting om. Däremot låg där massor med material om när Lunds universitet återinförde akademiska högtidsdräkter av 1600-talets modell. Otroligt rikt material med allt ifrån korrespondens med den konstnären som formgav det hela, beställningslister, foton av äldre förlagor, skräddarräkningar till och med ner till höger, utländska förlagor man hade samlat in och så vidare. Det intressanta med det här materialet var att det härrörde helt och hållet från perioden 1958 till 64. Men låg i ett arkiv vars verksamhet alltså skulle omfatta 1964 och framåt. Så när man skälpte ner den här tjänstemannens arkivmappar en gång i tiden i boxar, så hade man inte ens tittat om man var på rätt sida av årtalsgränser för den arkivbildningen. Det här hade ingen i världen kunnat hitta genom en medveten sökning efter Lunds universitets införande av fakultetsdräkter på 50-talet. Det hade man gått fullständigt bet på. Nu letade jag efter Tekniska högskolans tillkomst och råkade snubbla över det. Och det blev en fyllig artikel i ett årsdagsprogram för universitetet och har även blivit ett par föredrag. Ett av de visuellt roligaste arbeten jag haft, för det var just mycket tecknat och fotografiskt och målat material och annat i det. Men det är ett exempel på en lycklig snubbling. Ett annat tillfälle jag har att årligen få snubbla i tjänsten, det är vid arkivens dag, ett arrangemang som ni kanske känner till äger rum årligen andra lördagen i november i hela Skandinavien. Och det fastställs varje år i Sverige ett nationellt tema som man kan följa eller strunta i. Men jag och de andra arkivorganisationerna, eller Universitetsarkivet och de andra organisationerna på Arkivcentrum Syd, vi brukar försöka följa det här nationella temat, vad det än är. Och då har man utmaningar, då får man ju var och en försöka gå in i sitt arkiv och se vad kan vi hitta här som knyter an till sjukt och friskt eller välkommen hem eller till exempel orostider. Som det var 2014, antagligen för att det var 100 år sedan första världskrigets utbrott. Orostider, krig, elände, det är ju inte riktigt vad vi sysslar med. Vi är ju inte Försvarshögskolan. Men vad kunde Lunds universitet ha som på något sätt kunde knyta an till krig och örlog? Ja, men jag minns ju att på 1800-talet hade vi ju någonting som kallades för studentbeväring. Under trycket och inflytandet från Napoleons framgångsrika armé så insåg man i Sverige på 1810-talet att det där med liksom Karl XI:s gamla indelta knektarmé, det höll kanske inte riktigt. Det var inte ett framgångskoncept när man skulle strida mot en fransk armé, grand armé bestående av entusiastiska, beskälade, värnpliktiga med fosterlandskänsla. Så man började skissa 1812-1813 på en svensk nationalbeväring, en tidig form av allmän värnplikt också. Och en fråga som diskuterades var vilka unga män skulle omfattas av denna plikt. Att bondpojkar skulle, det var ju ingen tvekan om. Det var ju de det fanns flest av. Skicka fram som kanonmat. Men hur skulle man till exempel göra med studenter? Skulle studenter verkligen behöva knega och vara knäktar? Nej, tyckte prästeståndet som ju var det stånd som hade framförallt inflytande över utbildningsväsendet. Det går inte. De är framförallt är de så förfinade och liksom klen och annat. De skulle inte klara av det här och umgås med de här grova liksom bondknäcknade. Det fungerar inte. Representanterna för bonde och borgarståndet var inte riktigt lika övertygade om att detta stämde. I god svensk ordning slutade det hela med en kompromiss. Studenterna skulle också vara värnpliktiga, men de skulle vara för sig själva. De skulle inte behöva åka in till någon hed och exercera med det vanliga patrasket, utan de skulle få exercera på plats i de både universitetsstäderna Uppsala och Lund under särskilda omständigheter. Och det här urartade så småningom under 1800-talets lopp till en parodi på 2-3 dagars exercis med kvastskaft istället för gevär i princip och möjligen avfyrande av en lös patron eller något sådant. Och väldigt mycket punschdrickande och en rejäl exercisbal på slutet där studenterna bjöd in alla stadens flickor. Så det var en glad tradition in på 1860-talet när den avskaffades och man konstaterade att det försvarspolitiska värdet i detta var ganska noll och intet. Men så tänkte man förstås inte 1813 när det här införs första gången. Då är Sverige i krig med Napoleon. Det är att bli inkallad som värnpliktig i den här första årgången. Det var ju potentiellt att bli skickad ner till kontinenten och slåss. Så när jag gick och grävde i arkivet och sa, har vi något material om det här, de tidigaste uppvärjarna? Jo då, det fanns åtskilliga i rullor och listor och liggare över vilka de skulle kallas in. Men också en rejäl lunta med önskemål om anstånd, uppskov, att slippa. Och i de flesta fall var det naturligt nog från studenter själva. Men jag hittade ett exempel där en akademisk lärare hade skrivit en lång och besjälad inlaga å en students vägnar. Då jag om hösten 1811 tillträdde mitt ämbete vid denna kungliga akademi insåg jag snart nödvändigheten av att förmå några med goda filosofiska studier underbyggde män till ett mera grundligt studium av min vetenskap. Och i det här fallet, min vetenskap är juridiken i det här fallet kanske jag ska säga. Allmänna rösten utmärkte, såsom ett dugligt ämne, herr magister Sven Rydberg av Blekingska nationen. Han antog min proposition och har sedermera med den framgång studerat goda författare, svensk och romersk lagfarenhet, att han snart med utmärkt heder ska kunna undergå den här så sällsynta juridiska kandidatexamen. Hans ovanliga snille och skarpsinnighet giva, jämte allt detta, det välgrundade hopp att jag i honom ska få en utmärkt skicklig medlärare som ska komma att tävla med det yppersta lagfarna vårt land någonsin ägt. Varför jag också skulle anse för en stor förlust för min vetenskap, för vår akademi, för litteraturen, allmänhet och för fäderneslandet, om dettas behov av krigare skulle finnas så trängande att undantag icke skulle kunna i nåde beviljas för en sådan man ifrån den eljest allmänna skyldighet som det nya beväringssystemet medför. Med andra ord, brevskrivaren anser att kallar man in studeranden Rydberg så står Sveriges intellektuella framtid och heder på spel. Vem var det då som skrev detta? Jo, det gjorde Johan Holmbergsson, legendarisk professor i juridik, som den här tiden hade anlänt ganska nyligen från ett annat nordligare lärosäte och tjänstgöring vid diverse domstolar uppåt landet och som är känd som den som lyfte Lundajuridiken ur ett ganska gravt förfall man hade varit i under sent 1700-tal. Han är känd, hågkommen åtminstone bland jurister. Jag tittar på en viss rättshistoriker i publiken som nickar ivrigt. Hans porträtt i olja hänger på fakulteten och så vidare. Men är det någon som minns och vet vem Sven Rydberg var? Vad blev det av denna fantastiskt uppenbarligen begåvade man? Jag hade när jag hittade detta brev 2014 aldrig i livet hört talas om honom. Men ganska självklart, denna snubbling gjorde mig nyfiken. Så det blev inte bara en utställning om studentbeväringen. Det blev också några års ivrigt sökande efter mer snubbelsmaterial kring Sven Rydberg. Jag lyckades till och med till slut hitta ett foto på honom. Litet och suddigt visserligen i ett collage från 1865. Och det var på håret att han med. Han dog våren det året, men man hade lyckats peta in honom precis innan dess. Då hade han tillbringat snudd på 60 år, mer eller mindre oavbrutet, vid Lunds universitet. Evigt tjänande den akademiska ungdomen med undervisning och annat i olika former. Och likväl alltså så lite hågkommen och ändå sägs ha varit så oerhört snillrik. Och ja, jag hittade egentligen ingenting när jag vidare som på något sätt motsade den bilden. Tvärtom. Av allt att döma var han en hyperbegåvning, en polyhistor. en av de få perioderna han är borta från Lund är under en treårsperiod på 1810-talet när han får anställning som bibliotekarie i London hemma hos Sir Joseph Banks, presidenten i Royal Society, mannen som låg bakom upptäckten av Australien och annat. Och som hade en förkärlek för att anställa svenska vetenskapsmän, bland Daniel Solander, hade tidigare arbetat i hans bibliotek. Där ställer sig Sven Rydberg som den tredje raden av handplockade, begåvade unga svenskar som fick det där, verkligen så här, det tyngsta namnet i den dåvarande så här, etablerade akademiska världen i Storbritannien i sin tjänst. Han kommer tillbaks till Lund, klagande lite grann på att Banks var rätt snål. Han fick ibland bekosta resan till och från England själv. Hedras med att bli hedersledamot i Blekingska nationen som han tillhörde, snabbt väljas in i det kungliga fysiografiska sällskapet och uttaget, här är några år där allt ser ut att gå som på räls för Rydberg. Dock inte inom juridiken, han väljer att lämna den och gå in i filosofiska fakulteten där han ägnar sig åt diverse olika vetenskaper och 1826, man kan följa honom i protokoll och annat. I mitten här var ett brev från Rydberg just till från hans tid i London, skickat till botanikern Carl Olof Agard. Ligger i Agards arkiv på UB, när jag har rotat utöver universitetsarkivet. Till vänster här är ett av många protokoll man kan hitta i konsistoriets och fakultetens protokoll från den här tiden. Man kan finna att 1826 så blir Rydberg nästan adjunkt i historia. Han hade då vikarierat på professuren i samma ämne, anses kapabel för det. Något år senare blir han nästan professor i teoretisk filosofi. 1829 blir han nästan vice chef för universitetsbiblioteket. Men varje gång på något sätt, något lite märkligt sätt, så snubblar han i slutändan. Det kan vara någon teknikalitet, det kan vara att han på, av obegripliga skäl drar tillbaka sin ansökan eller att han i sista stund brädas av någon till synes från början underlägsen kollega. Han kommer liksom aldrig riktigt fram. Och det har talats om de som skrev i samband med hans död om att Rydberg saknade liksom vassa armbågar. Han var en stillsam, mild, bildad, verserad figur, men inte någon driven karriärist. Men till slut så verkar det ändå som att han kanske ska få liksom sin lycka gjord. 1835 avlider den första innehavaren av den så kallade Norbergska professuren, en donationsprofessur i moderna europeiska språk. Och universitetet tillsätter bums så snabbt att man inte ens har hunnit tala med Rydberg själv, framgår det av protokollen. Rydberg som tillförordnad vikarierande professor på den här befattningen. Och sen så vidtar då den formella tillsättningsproceduren. Den kommer att ta 5 år fram till 1840. Det beror bland annat på att det bråkas mellan universitetet och regeringen i Stockholm och vad det egentligen ska vara för fortsatt inriktning på den här professuren. Ska det bara vara en språkprofessur eller ska den också vara en professor i estetik, det vill säga litteratur och konsthistoria? Regeringen vill det senare och lovar att då ska man egentligen skjuta till extra medel så att man kan få full lön och det här kan bli en ordinarie professur, för den var lite, låg lite halvt utanför organisationen och hade lite lägre lön än de övriga så länge, den bara en ren donationshistoria. Och sen blir det en lång och utdragen tillsättningsstrid mellan framförallt 3 kandidater. Det är Rydberg, som redan sitter där och har bevisat att han kan sköta professuren och som av alla i princip inom universitetet och andra professorskollegor topprankas i alla diskussioner. Det är Carl Jonas Love Almqvist, studenternas favorit, som dock är dum nog att publicera Det går an medan den här striden pågår, och man kan nog säga att han straffar ut sig lite grann som lämplig universitetslärare. Och sen är det Carl August Hagberg, som bland annat tack vare en ivrigt lobbande far som råkar vara pastor primarius i Stockholm har stöd av höga vederbörande och även av en av universitetets rektorer under den här tiden, Tomander. Och det här så sagt drar ut väldigt på tiden. Och till slut inser troligen Rydberg att den här professuren drar inte åt det hållet som universitetet vill. Det kommer att bli mer en estetik än en språkprofessur. Och han var mer en språkmänniska. Hagberg var estetiker, Shakespeare-tjänare, litterärt inriktad. Så Rydberg drar sig ur till slut, antagligen för att han är medveten om att det kommer ändå att gå till Hagberg. Så Hagberg tillträder. Rydberg har efter 5 år med knappt, tror jag, halv professorslön uppgjort allt arbetet, får dra sig tillbaka och är återigen extraordinarie adjunkt, vilket var den en av de absolut lägsta lärartjänsten fanns och som inte ens hade fast lön, utan man fick leva på att man tog betalt för enskild undervisning till studenter. En av hans barndomsvänner och en annan juridikprofessor, Carl Johan Schlüter, skriver just i det protokollet ni ser här en beskälad inlaga att han ska skriva till kanslern och be och fråga om inte Rydberg efter de här många åren och många svikna förhoppningar kan få någon slags årligt arvode av staten, extraordinärt. Han får en engångssumma på 400 riksdaler. Några år senare, 1848, och då börjar han närma sig pensionsåldern, så går en senare kansler med på att ja, men om du undervisar lite grann i engelska också utöver att du är adjunkt i teoretisk filosofi, då ska du få en liten årlig slant här. Och sen på den hankar sig Rydberg fram till sin död 1865. Och i hans dödsruna i Lunds veckoblad kan man läsa att det är oklart om det kommer att finnas medel att uppföra någon gravvård efter adjunkten Rydberg. Därför blev jag väldigt glad när jag sökte i UB:s bilddatabas. Ja, där har vi dödsannonsen. Sökte i UB:s bilddatabas och hittade en bild av Rydbergs grav. En stor och pampig grav. Jag blev ännu gladare senare när jag insåg att den faktiskt står kvar. För att går man i kyrkogårdsförvaltningens onlineregister så fick man intrycket att den nog, där stod att gravrätten har återgått, så jag tänkte att den var borttagen. Men den står faktiskt kvar. Hur är då detta möjligt? Jo, det kunde man se om man gick till de digitaliserade dagstidningar och annat som numera är lyckligtvis lätt att söka i. En tacksam lärjunge. Ålunds kyrkogård har ett vackert gravmonument blivit upprest över akademiadjunkten Sven Rydberg. Minnesmärket är bekostat av överhovstallmästaren med mera R. Tornerhjelm, vars lärare är i livstiden varit. Ett vackrare betyg över sin gärning än att ens en av ens gamla studenter går och bekostar en stort grav av. Det kan väl knappast en akademisk lärare få. Och jag blir fortfarande på något sätt rörd inom mig när jag liksom tänker på Sven Rydberg. Han hade haft chanser att hoppa på till exempel en prästkarriär eller andra arbeten utanför akademin, men han var så kär i vetenskapen och i universitetet att han stannade kvar trots alla motgångar, och han verkar ha gjort det huvudsakligen utan bitterhet. Han talade som en person som att hade man varit på universitetsbiblioteket och inte där funnits vad man sökte, så gick man till Sven Rydberg och där fick man det serverat, inte bara liksom kunskapsrikt utan också med en slags världsmannamässig savoir-faire som han hade lagt sig till med kanske under sin tid i London. Och alltid liksom redo att hjälpa de som sökte kunskap. Sven Rydbergs öde blev först en artikel i ett promotionsprogram för ett antal år sedan, och sedermera fick jag möjlighet att återpublicera den i lite utbyggd och rikare illustrerad form i min bok Lundensare, som kom 2018 som årsbok för Universitetshistoriska sällskapet och som innehåller ett dussintal porträtt av mer eller mindre bortglömda Lunda-akademiker, studenter och lärare av olika slag, i något fall även en professors hustru, och som alla mer eller mindre är resultatet av snubblingar. I vissa fall kanske för att jag har snubblat över något helt okänt, i andra fall för att jag har snubblat över ett centralt viktigt dokument rörande en person som jag kände till lite vagt tidigare och som insett att jag, här kan jag ha en möjlighet att gå vidare. När den här boken publicerades, så trots att den innehåller porträtt av bland annat två professorer, en pionjär inom svensk spelfilmsproduktion, Sveriges första kvinnliga spexare, en riksdagsledamot och borgmästare och Lunds universitets första studentska någonsin, så hade ingen av de här personerna letat sig in i de större biografiska lexika och andra uppslagsverk som fanns tillgängliga vid den tiden. Så att inte bara de som så här, misslyckades med sin karriär som Rydberg, utan även i vissa fall folk som har blivit professorer har blivit så bortglömda att det är bara genom så här, den här typen av nästan av misstag som man får möjlighet att lyfta fram dem igen. Och jag får säga att jag är rätt stolt över att de tre kvinnor som är porträtterade i boken, de har sedermera alla hamnat i svensk kvinnobiografisk lexikon. Och endast i ett av fallen är det jag själv som erbjöd mig att skriva en artikel om, och i det andra fall har andra plockat upp och tagit fasta på de här personerna tack vare boken. Och det känns bra. Det ska bli en uppföljare av den om ett drygt år förresten. Lundensare 2 är tanken. Men den ska jag inte berätta om nu. Däremot om ett annat roligt material som jag och en kollega har snubblat på nyligen. Det här dokumentet har varit känt länge, åtminstone för de som intresserar sig för de lundensiska nationernas historia. Det är första sidan i Skånska nationens äldsta bevarade matrikel- och protokollsbok. Och här kan man läsa den famösa händelsen om varför nationens tidigare protokollsbok och alla andra dokument och kassa har förkommit. Nämligen för att dåvarande kurator, Cornificius ib Insulanus, alltså Corfitz von Ivön, har rymt med rubbet efter att han har stuckit en värja och haft ihjäl sin nationskamrat magister Aquilonius. Och det här finns återberättat sedan i många böcker om studentliv och inte minst böcker om den skånska nationen. Dess historia har framförallt kanske beaktats just det här med förlusten av arkivmaterial. Vi vet väldigt lite eller ingenting om den kanske en av de äldsta och absolut den största av de lundensiska studentnationerna från dess första 20 år av dess existens. Däremot har man inte fokuserat så mycket på själva mordet, och den här texten säger ju ingenting liksom om varför, hur hände det, varför blev det så. Man vet bara att ja, han stack ihjäl honom och sen rymde han. Men råkar man då av någon anledning, och jag tror också det här var för att jag letade material till en utställning om möjligen gamla dokument om universitetets apotekare på 1600-1700-talet, så jag råkade hitta en hel akt som bara heter Handlingar angående mordet på magister Aquilonius. Här har ju uppenbarligen en arkivarie eller möjligen en bibliotekarie på den tiden det här materialet förvarades på UB varit här och gjort precis det som de isländska historiker konstaterat. Ja, hittat de här handlingarna, samlat ihop dem, skrivit en snygg akt omkring, noggrant noterat vad det gäller. Men uppenbarligen inte gått vidare. För det här materialet, vågar jag hävda, det här fördjupningsmaterialet kring det här mordet, det finns inte återgivet någonstans i tryckta publikationer. Och jag har en arkivariekollega som heter Henrik Ullstad, som jag tror inte tror jag kunde vara här idag. Vi har rotat i detta, vi håller på att transkribera alla de här dokumenten. Det är vittnesmål från olika personer som var involverade och såg hela eller delar av förloppet. Och det är dessutom placerat centralt i bilden här ett försvarsbrev skrivet av droppsmannen själv i exil från norra Tyskland. Där han i princip hävdar att ja, det var han som råkade springa på min värja. Om man sammandrar det. Vi har gjort ett litet föredrag om detta vid ett tillfälle tills, men vi hoppas att kunna hitta något forum att publicera en fylligare artikel om de här vittnesmålen. Men det är faktiskt så att de är så detaljerade i sin långa redogörelse för hela det förspelet som varade nästan en hel dag med diverse dryckenskap, diskussioner, studenter som kommer och går i en professors bostad, en relation mellan två huvudkontrahenter som svänger mellan fyllesentimentalt brödraskap och omfamningar till pikar och gräl och humörmords. Så man skulle i princip kunna göra alltså en pjäs, en radiodrama eller någon form av reenactment av det här. Det är så otroligt rikt material som inte har beaktats tidigare. Och som dessutom inte bara säger någonting om de här två personerna och deras gruff, utan som har intressanta social- och kulturhistoriska implikationer. En av de sakerna de bråkar om så gäller huruvida en student som avser att bli präst, kan han verkligen dansa menuett? Är det anständigt? Detta diskuterar de bland med ett av vittnena i universitetets franske dansmästare, De Croo. Han är en av de som har avgivit ett vittnesmål på franska. Han får då konstatera att om en hel del av det som studenten har sagt kan han inte säga någonting, för de talade latin med varandra och det begrep inte dansmästaren. Vi kan också säga en del om umgängesformerna vid tidigt universitet. Här har vi två skåningar som umgås på latin. Så naturligt var det lärdomsspråket där och då. Låt mig snabbt återvända till Island. Vad talade jag om där? Det här har ni rubriken på mitt föredrag. Inte bara administration. Universitetsarkivens kulturarvsresurser. För det är ett faktum, vågar jag påstå, att de svenska universitetsarkiven, de betraktas från sina respektive universitetsledningar och övriga förvaltningar och uppdragsgivare och de som sätter verksamhetsberättelser som huvudsakligen som administrativa, byråkratiska resurser. Vi ska finnas där för att uppfylla den lagstadgade offentlighetsprincipen, men framförallt för att institutionssekreterare och andra ska kunna så småningom bli av med sina pappersluntor och få dem professionellt omhändertagna och sedan springa och plocka fram det när någon administratör behöver ett gammalt policybeslut, anställningshandling, dispensärende för någon student etc. Och det är gott och väl, sånt ska ett arkiv göra. Det är viktigt för rättssäkerhet och så vidare och uppfyller två av de fyra punkter som nämns i arkivlagens portalparagraf. Men två andra punkter som nämns där, det är arkivens del som en roll som en del av det svenska kulturarvet och som forskningsresurs. Och det vågar jag hävda att varken vid Lunds universitet eller något annat svenskt universitetsarkiv så är detta någonting man i någon större utsträckning medvetet satsar på. Jag gjorde en enkät, vi kan snabbt säga Det är en väldig skillnad mot om man tittar på den anglosaxiska världen, både Storbritannien och USA. Där kan man ofta gå in på ett lärosätets hemsida och liksom bland de första sakerna man stöter på är collections, archives, libraries, documents, och man presenterar som i det här fallet en historisk brevsamling till exempel för University of Cambridge. Det hittar man inte på något svenskt universitets hemsida. Jag gjorde en enkät bland ett antal större och äldre svenska lärosäten inför det här föredraget och bad dem svara på diverse olika frågor om hur deras arkivorganisation såg ut och vilken utsträckning de hade möjlighet att hjälpa forskare. Hade de utrymmen till exempel där man kunde sitta och studera material, eller kunde man erbjuda sådant i samarbete med andra? Och det var på sin höjd liksom i hälften av fallen, ofta mindre, som man hade sådana möjligheter. Deltog man i arrangemang, publika saker av typen arkivens dag? Ja, knappt hälften. Hade man utbyte med andra organisationer inom arkiv, bibliotek, museisektorn? Nästan bara en tredjedel. Skulle man i högre utsträckning vilja ägna sig åt att göra publikationer, publika arrangemang och samarbeta med andra kulturinstitutioner? Ja, en övervägande del hade velat det, men hade inte utrymme, tid, resurser eller de prioriteringar som behövdes från berörd ledning. Därför är jag glad och stolt att kunna berätta att Lunds universitet, tror jag, som första lärosätet i Sverige just nu håller på att ta fram och lansera en publikt riktad hemsida för vårt universitetsarkiv, där vi ska vägleda allt ifrån studenter som behöver få tag på sina gamla examensbevis. Det är den vanligaste typen av dokument vi servar allmänheten med. Men också till släktforskare och kvalificerade akademiska forskare som vill kunna ta del av vårt material. Vi ska göra det lättare för dem att hitta oss och hitta materialet. Och det är gott så. Men jag personligen liksom får ett steg längre i mina drömmar och mina förhoppningar. Och nu är jag kanske fullständigt utopisk, så jag önskar att det där var skälen till att vi inte har det så tidigare. Vad jag skulle önska är att vi inte bara får fler människor att gå till arkiven, utan att göra tvärt emot vad min gamla handledare sa som jag hade när på den tiden jag försökte bli doktor på vanligt sätt. Han sa att man går inte naken in i arkivet. Han menade billigt, tror jag. Det vill säga, man kommer alltid med en föreställning om vad det är man är ute efter, vad man förväntar sig att finna. Man har någon slags teoretisk förförståelse av vad det är man vill åt. Jag är inte säker på att man måste det. Jag skulle önska att vi kunde försöka klä av oss den mentala dräkten och gå naknare in i arkiven oftare. Just för att kunna snubbla över det fullständigt oväntade, det vi inte visste att vi letade efter. Att göra som när man kommer in på antikvariat eller en loppis eller biblioteket på orten där man har sommarställe, och man, liksom, man vet bara att man vill ha någonting att läsa ungefär. Finns det något roligt? Det är då man hittar det som ingen hade förväntat sig att man skulle hitta. Att helt enkelt bli vad Pippi Långstrump kallar sakletare. Avslutningsvis, jag ser att jag har inte många minuter på mig och Martin har tittat otroligt på klockan där, men jag tror jag ska hinna med det på de sista 4 minuterna. Jag fick något, jag förstått, så ovanligt som en request inför det här föredraget. Det fanns några som önskade att jag skulle talat om ett helt annat ämne än det jag har gjort, nämligen att jag skulle talat om hedersdoktoratens historia vid Lunds universitet. Men var lugna, det kommer det också. För jag har naturligtvis som vanligt även i år skrivit en artikel till promotionsprogrammet. Kommer från tryckeriet imorgon, delas ut rykande färskt till börde promovendi, och det går säkert att snyta sig ett pappersexemplar någonstans efter ceremonin. Om inte annat så kommer artikeln att komma ut i Lukris. Och där har jag skrivit lite principiellt och lite rapsodiskt och med några lustiga exempel ur den lundensiska promotionshistorien. Därvid så bestämde jag mig för att skulle försöka ta reda på vem var den första hedersdoktorn i respektive fakultet genom åren. Och fakulteterna har ju gått lite ur varandra och ökat och minskat och slagit samman och delats upp. Så det var en hel del olika brytor att titta på. Och då tittade jag ibland på den gamla filosofiska fakulteten 1956, där klyvs ju den då i en humanistisk och en naturvetenskaplig. Och vilka var då de första hedersdoktorerna på respektive sida? Och när jag tittar då på i programmet från den promotionen 1956, på vilka humanisterna utsåg, det var rejält många. Man drog till med 6 stycken på ett bräde det året, men det var särskilt ett namn som fångade mig. Per Ivan Örtengren. Känner ni till honom? Nej, lika bortglömd som Sven Rydberg, tydligen. Han var jurist i botten faktiskt, men framförallt tjänstgjorde han i decennier som tjänsteman i olika befattningar på Lunds universitet. Och de sista 23-25 åren eller sådär som akademisekreterare, kan man säga, kanske en slags kombination av förvaltningschef och rektorssekreterare om man ska jämföra med idag. En, en av de högsta centralaste administrativa posterna och skötte detta tydligen mycket väl och var eftersökt som expert i olika myndighets- och juridiska sammanhang, även av myndigheterna i Stockholm och så vidare kan man läsa om. Men som det framhålls både i promotionsprogrammet och i den här artikeln i Svenska Dagbladet när han gick i pension, så var han också en ivrig universitetshistorisk forskare och publicerade sig ibland i olika professorstillsättningsprogram, men framför allt i sitt magnum opus, historiska notiser kring Lunds universitets byggnads- och markfrågor från 1950-talet. Den här boken är fantastisk. Har ni inte den? Leta upp den antikvariskt. Det här är alltså det grundläggande centralverket, om man vill veta någonting om hur Lunds olika institutionsbyggnad och andra hus och kåkar genom tiden, allt sedan 1600-talet och framåt, sett ut, fungerat, vilka som har suttit var, vem som byggde, vem som beslutade, vad det kostade och så vidare. Och det är verkligen en sån här bok som är skriven av, jag vill säga, en kärleksfull nörd. Han var ju inte professionell historiker, han var jurist och ämbetsman. Men, oj vad han älskade detta. Och hade han haft en professionell lektör från ett modernt förlag idag hade de sagt: nej Per, du kan inte ha fotnoter som tar upp 3/4 av sidan i mer eller mindre halva boken. Men de där fotnoterna är fantastiska, det är så mycket godis i dem. Och jag känner en sådan gemenskap med denna föregångare, denna glasögonbeprydde universitetstjänsteman, administratör, TA-anställde, lyftare av overhead-pengar, men som samtidigt fick chansen att forska och så småningom hedrades med ett hedersdoktorat av denna fakultet när den var alldeles ny, ung och färsk. Det är fantastiskt roligt att ha fått äran att bli hedersdoktor vid humanistiska fakulteten, och det blev ännu roligare när jag snubblade över den oväntade parallellen att jag delar äran med Per Örtengren. Tack så hemskt mycket.